Två texter. Den första ifrån Hebreerbrevets 12:e kapitel, verserna 1-3. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Och så ifrån Romarbrevets 12:e kapitel, den andra versen. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Herre, jag ber att du lyser på ditt ord och på våra hjärtan. Låt ditt ord blottlägga våra hjärtan, våra tankar, och befria oss, Herre. Och låt oss få vara med om den förvandling av våra tankar som ditt ord berättar om. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag tänkte försöka säga någonting idag om det som jag utifrån Bibeln uppfattar som nästan det mest svårstyrda i en människas liv. När Bibeln talar om det som är svårt att kontrollera eller styra, så nämns väldigt ofta talet. Det står till och med att den som inte felar med sitt tal är en fullkomlig människa. Men jag undrar om inte tankelivet är minst lika svårstyrt som talet. Och när vi kommer till tankelivet, alltså vad som rör sig i våra tankar, så har Bibeln väldigt mycket att säga. Jag vet inte om ni någon gång har tänkt som jag ibland tänker, nämligen att det är för innerligt väl att tankar inte hörs. Har ni tänkt så någon gång? Alltså, hur skulle världen bli? Så mycket konstigt som far igenom vår tankevärld. Hur skulle världen bli? Jag tänker på en sån där, de bjud man har varit på, så har det varit en sån ytterst märklig människa där. Och så börjar man prata med den här människan, så hinner man ju tänka, vad är detta för människa? Och så händer ju det ibland att samtalet går, och så upptäcker man att man gjorde en alldeles felaktig bedömning från början. Eller om vi dröjer oss kvar i detta rum. Jag satt faktiskt igår eftermiddag, så tänkte jag så här, det är otroligt självupptaget. Vad intressant det vore om allt det ni har tänkt om mig under de 27 år som jag har klivit fram här och öppnat Bibeln och predikat, om allt det skulle ha hörts i det här rummet. Vad spännande det skulle vara. Alltså allt från vad jag har tänkt om mina kläder och min frisyr, innehållet i predikan, framförande predikan. Den som har suttit och tänkt, ja men idag var han väl ändå ganska trött. Eller var han inte lite mer brinnande när han var ny, när han kom till oss från Linköping, ung och oförstörd. Vad spännande det vore. För att inte tala om hur intressant det vore om jag skulle berätta vad jag har tänkt om er under dessa 27 år. Ni kanske tänker att när man står här så ser man ju ett folkhav så här, och man registrerar inte så mycket. Det är alldeles fel. När man står här så registrerar man otroligt mycket ansiktsuttryck, om människor är med eller inte, om de misstycker eller samtycker, om de blir berörda. Man ser otroligt mycket. Jag har en så underbar händelse just i det avseendet, och det är att varje gång jag är i Stockholmstrakten någonstans och talar, nästan vilket sammanhang det är, så kommer det alltid ett par lite äldre än mig själv. De sätter sig ganska långt fram. Och jag ser ju att det går precis likadant varje gång. Jag tror att det är så här, att det är frun som vill gå och lyssna och mannen ganska motvilligt går med. Men så ser jag att så fort jag börjar prata så ser hon jätteintresserad ut, och han börjar tappa sitt huvud så här ganska rejält. Och innan jag riktigt har blivit varm i kläderna så sover han så innerligt gott. Sen ser jag, och detta händer varje gång, han sover igenom hela mitt tal. Och sen i slutet där så vaknar han till lite sådär. Och så kommer de alltid fram efteråt. Och så säger de, ja, tack ska du ha för ditt tal. Ja, säger han, det var så fantastiskt. Och jag vet ju att han kan omöjligen ha hört någonting av detta. Men det säger jag naturligtvis inte. Men jag tänker det, och tankar hörs som tur var inte. Idag ska jag prata om att göra ett slags tankeavtal med Jesus själv. Jag ska göra det utifrån de texter jag har läst. Men för mig började hela det här spåret med några rader av Simon Weil, fransyskan. Rader som jag läste för många år sedan och som jag upptäckt att jag haft så oerhört mycket nytta av de där raderna i mitt eget liv, i mitt eget andliga liv. Det förunderliga med ord, det är ju att ord faktiskt betyder någonting. Det blir en särskild kvalitet med det som människor ur ett liv av sökande och längtan liksom till slut har vaskat fram, och så räcker de det till oss och så säger de, det här har jag funnit riktigt, riktigt viktigt. Runt sådana ord blir det en särskild kvalitet. Jag ska bara kort säga att fransyskan Simon Weil var egentligen politisk filosof, hon var social aktivist. Hon levde ett kort och väldigt intensivt liv. Hon hann under det jordelivet med två världskrig, och hon brann av engagemang hela sitt liv för fattiga och utstötta. Hon dog när hon var 34 år gammal i sviterna av hårt och ohälsosamt fabriksarbete. Ett arbete som hon valde av ett enda skäl, och det var solidaritet med de som kämpade och inte kunde få något arbete, något annat arbete än det hårda arbetet i den här stenfabriken. Där drog hon på sig tuberkulos, och det var tuberkulosen som sen tog hennes liv. Den här kvinnan som har skrivit några böcker, hon ägnade sitt liv åt att söka och kämpa för sanningen. En sanning som hon sa, människor oavsett begåvning, oavsett utbildning måste kunna nå och göra till sin. Och hon menade på att det var uppmärksamhet snarare än vilja som kunde öppna detta sanningens rike för en människa. Och det är viktigt, och jag ska återkomma till det i slutet, att det är uppmärksamhet snarare än järnvilja som öppnar sanningens rike. Hösten 1938, 5 år före sin död, så möter Simon Weil Jesus. Det var när hon bad Fader vår. Hon hade lärt sig den utantill på grekiska, och hon bad den igen och igen. Och en dag när hon ber Fader vår så uppenbarar sig plötsligt Jesus i henne, och hon beskriver det som att Jesus griper tag i henne. Tvärs igenom lidandet känner hon en närvaro och en översvallande kärlek i rummet. En närvaro mer personlig, mer viss och mer verklig än människans. Den var både för sinne och fantasi oåtkomlig, lik den kärlek som lyser upp det mest ömma leendet hos någon man älskar, skriver hon. Och då är jag vid hennes ord. Och nu får ni vara observanta. Det här är så skenbart enkelt att man kan missa storheten i det. Simon säger en dag till Jesus. Hon gör som ett avtal med Jesus. Det är din sak att tänka på mig. Min sak är att tänka på dig. Det är så vardagligt. Det är så kraftfullt. Långt ifrån att tala om bön som ett försök att göra intryck på Gud eller liksom påkalla Guds närvaro, bara detta konstaterande. Vi tänker på varann, och de som gör det har någonting stort ihop eller tillsammans. Alltså, fyller du din tanke med Jesus, så kommer det, var så säker, att förvandla hela ditt liv. Därför att du kommer upptäcka att det inte bara du som liksom åt ena hållet manar fram bilden av Kristus, utan varje gång du gör det kommer du upptäcka att Kristus så mycket mer tänker på dig. Det är ju hela inkarnationens ärende, att du finns i hans tanke därför att det var dig han bar i sitt hjärta i försoningen. Så ringakta inte de där små stunderna när du bara hinner utstöta en suck och tänka några ögonblick på Jesus. Ringakta inte de stunderna, för om man är mån om dem, rädd om dem, så kommer man märka att de stunderna växer och växer och tron blir mer och mer betydelsefull i mitt liv. Jag är sedan ganska länge upptagen av att försöka hitta förenklingar i det andliga livet. Märk att jag inte säger att jag är upptagen av att söka vägar som gör det andliga livet lite enklare. Men jag söker efter den fromhet eller andlighet som inte blir komplicerad och exklusiv, som inte gör livet närigt och snårigt, utan som är rak i bemärkelsen att en god, hälsosam relation också är väldigt rak och på ett sätt enkel i sin framtoning. Just där de där raderna blivit så till som praktisk nytta. Det är din sak att tänka på mig. Min sak, det är att tänka på mig, dig. Alltså att bli mer och mer upptagen av detta enda. Jesu person, Jesu verk, Jesu blick, Jesu kärlek. Låta det genomsyra mina tankar så att det formar mitt liv mer och mer. Mitt liv här, mitt liv där hemma, mina val, hur jag hanterar våra pengar och så vidare och så vidare. Tänk om allt sammans börjar där. Ett slags avtal med Jesus. Det är min uppgift att tänka på dig. Och så vilar jag i att du tänker på mig och ser till hela vårt livs behov. Jag vill hävda att det är stora ord, men jag vill hävda att detta på kort tid kan restaurera det tröttaste och solkigaste andliga liv på ganska kort tid. De verser jag läst ur Hebreerbrevet och Romarbrevet är för mig nyckelverser i den här kampen. Och jag ber er att lägga märke till vilken vikt det läggs just vid tanken i ett andligt liv. Tänk på honom, skriver Hebreerbrevets författare. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, skriver Romarbrevets författare. Frukterna av det, måste man säga, är häpnadsväckande. Att man inte tröttnar. Att man inte förlorar modet. Att man mer och mer kan avgöra vad som är Guds vilja. Att man mer och mer kan avgöra vad som är gott, behagar honom och är fullkomlig. Men märk att den kunskapen kommer som någon slags respons på att jag vänder eller riktar min tanke mot Jesus Kristus. Först kanske man måste fråga, kan man rå för vad man tänker? Alltså, sa inte någon, jag vet inte om det till och med var Luther, att man inte kan hindra en fågel att flyga över ens huvud syftande på tankens lätthet eller flyktighet? Så kanske man måste börja med att konstatera, nej, jag tror faktiskt inte att man kan bestämma sig för vad man ska tänka och inte tänka. Så enkelt är det inte. Om jag säger till er i det här rummet idag att ni får naturligtvis tänka precis på vad ni vill just nu. Men ni får inte tänka på en rosa elefant. Så jag är övertygad om att de flesta av er har redan misslyckats. Kanske alla. Därför att tankar är så lätt flyktigt gods. Men fortsättningen av det där ordspråket är ju att man trots allt kan hindra tankar från att bygga bo i ens hår. Alltså, det måste ju innebära att det är möjligt att ge rum i sitt liv, plats i sitt liv, för det man vill vara uppfylld av. Säga till den där fågeln i ordspråket, den som bara flög förbi, de goda tankarnas fågel. Landa gärna här, bygg gärna ditt bo här, därför att det är det här jag vill vara upptagen av i mitt liv. Tänk på honom, låt dina tankar förvandlas av honom. Jesus sa vid ett tillfälle, där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Förunderliga ord. Skatten finns kanske. Dit där din tanke letar sig. När du inte tänker på något annat. Alltså, skatten kanske är den plats dit din tanke går. Alldeles av sig själv. Och så kan man faktiskt lite väga sitt liv utifrån de orden. Där skatten är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det man tänker på mycket, oavsett vad man tycker om det, det är viktigt för en. Och det blir viktigare ju mer man tänker på det. Det andra man måste säga, det är ju att Bibeln placerar tanken, och det är viktigt, i närheten av hjärtat. Inte främst i närheten av hjärnan. Jesus förstod, står det i Markus 2, i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Här får man också med en annan väldigt intressant och faktiskt befriande information. Jag sa nyss att tankar inte hörs och att det är tur att det är så. Men det finns en som hör våra tankar, och det är Jesus själv. Och det gör inte mig det minsta orolig. Han visste vad de hade i tankarna, står det om Jesus. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Och det där är fruktbart för det andliga livet att vara medveten om. Det finns en frihet i att leva inför någon med hela sitt liv. Någon som vet allt om mig. Till och med vilka tankar som far igenom mitt huvud. I min värld så visar det på hur intim relationen med Kristus är. Han vet allt, till och med de tankar jag bär i mitt hjärta. Andra kan man lura. Andra kan man snacka sig förbi. Inför andra kan man åtminstone en tid ge sken av något annat än det som faktiskt finns här inne. Men sken skapar alltid distans. Det är i sanningen, i uppriktigheten som vi möts. Och därför är det ett evangelium till alla oss att idag säga, du slipper allt sånt rollspel i mötet med Jesus Kristus, därför han vet redan allt om dig. Så du behöver bara finnas där inför honom. Kanske är det Petrus ger uttryck för i den där fantastiska texten som vi läste i påsken. När Jesus frågar, älskar du mig? Och frågan är ju ställd av den som ser rakt igenom Petrus. Och som älskar rakt igenom. Och det är liksom ingen mening längre att försöka förklara eller utlägga. Utan till slut så säger han bara, Herre, du vet allt. Där uppstår det en andlig frihet. Det är din sak att tänka på mig, Jesus. Min sak, det är att tänka på dig. När jag läser Bibeln så finner jag att den är fylld av uppmaningar om att hantera allt det du möter i livet så. Alltså, vad du än möter, tänk på Herren. Bibeln är fylld av sådana uppmaningar. Och här kommer ett svep. Psalm 42. Min själ är tyngd av sorg. Därför går min tanke till dig. Ordspråksboken 3. Tänk på honom var du än går, så ska han jämna vägen för dig. Efeserbrevet 5. Och tänk på vad Herren vill ha. Kolosserbrevet 3. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Kolosserbrevet 3 lite senare. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen, er del av arvet. Och så ifrån Kolosserbrevet 4 versar till alla som på någon nivå i vårt samhälle har någon människa under sig. Alla chefer, alla mellanchefer, alla småchefer och alla självutnämnda chefer. Ni som är herrar och har slavar. Låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre i himmelen. Och så upprepar jag texten ur Hebreerbrevet som ju ger så mycket stoff att hänga upp tankarna på. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Tänk på honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Alltså, tro börjar hos Jesus. Tro börjar när man plötsligt får upp ögonen för denne Jesus. Den börjar inte med ett viljebeslut, med hjärnvilja, utan med upptäckten av Jesus. Det är där tron föds. Så till dig som söker en tro, som länge har gjort det, så måste vi ge varann rådet. Tänk mycket på Jesus. Läs mycket om Jesus. Och i ett ögonblick kan det hända som hände Simon Vil. Att Jesus liksom griper tag i dig, uppenbarar sig för dig med den där kärleken som den som tänder ett leende hos den man älskar. Tänk på vidare hur han uthärdar fiendskapen. Jag undrar om det inte var av precis det här skälet som påsken här i Smyrna blev en påsk som vi som var med sällan eller aldrig tror jag kommer att glömma. Så en oerhörd andlig styrka. Vi gick tillsammans med Egil Svartdal, Lars Mörlid och Peter Sandvall under långa gudstjänster igenom text för text för text. Och allting handlade om en och samma sak. Vi följde Jesus i spåren. Vi följde honom in i rättegångarna. Vi följde honom in i Getsemane. Vi följde honom till Golgata. Och så var det som om vi aldrig hade hört detta förut. Och det slog mig att jag stött ihop med människor här på kyrktorget som om det mest centrala, nästan sönderberättade i kristen tro, sa till mig: det här var ju helt nytt. Och så förstod jag vad de menade. Det var någonting som blev som nytt. Och så ger jag rådet: fortsätt så. Fortsätt leva med texterna om Jesus. Fortsätt tänka väldigt mycket på Jesus. Därför att det vitaliserar tron mer än någonting annat. Kan man ju undra till sist, hur går detta tänkande till? Alltså just med tanke på att vårt tankeliv far hit och dit som det gör och är så svårkontrollerat. Jag undrar om inte ett av nyckelorden är det som vi får av den av sjukdom försvagade Simon Wil. När hon säger att det handlar mer om uppmärksamhet än om vilja. Vägen in i sanningens rike, skrev hon, är uppmärksamhet snarare än viljan. Och det, hon säger, är djupt förankrat i den bibliska litteraturen. Paulus skriver: jag ville inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Märk hur denne intelligente kar, som kunde så mycket, som visste så mycket, väldigt medvetet ändå smalnar av, och så säger han: men det finns en sak som jag vill tänka mer på än allt annat, och det är Jesus Kristus och honom som korsfäst. Uppmärksamhet. Och genast så hamnar man ju hos det som varit viktigt för kristna människor i alla tider. Hur är man uppmärksam mot Jesus? Ja, man är det ju genom att läsa hans ord. Genom att läsa Bibeln. Meditera över bibeltexterna så som vi gjorde i påsken, också hemma i ensamheten. Alltså att man uppmärksamt dröjer inför texterna. Och Hebreerbrevet skriver att det ordet, Guds ordet, blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Alltså ordet är en spegel där man också ser sina egna tankar. Det är bönen. Där Filipperbrevet skriver de där fantastiska orden: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Jesus Kristus. Låt honom få veta alla era önskningar. Alla, de realistiska, de orealistiska, de önskningar som man redan när man säger han vet att det är väl fullständigt omöjligt. Låt honom få veta allt det. Det är inte säkert att du får allt du pekar på när du önskar hos Gud. Men det är säkert, som står här, att vi får någonting större. Nämligen att i detta, att ständigt komma till Jesus med allt som rör våra liv, så bjuds våra tankar skydd i Kristus Jesus. Jag skulle vilja säga detta till dig som kämpar med tankeliv som du själv tycker är solkigt och smutsigt. Och som tänker, ja, det där han sa i början om att det är tur att ingen vet vad jag tänker, det handlar sannoliken om mig. Kanske vägen inte är att med järnvilja säga: jag ska inte titta på det, jag ska inte läsa det, jag ska inte göra det, jag ska inte röra mig där. Tänk om det börjar en annan riktning. Att du tänker mer och mer på Jesus. Istället för att tänka på allt annat, så ta dina stunder när du medvetet tänker på Kristus, vad han har gjort för dig, vem han är, och upptäcker mer och mer att Jesus också tänker på dig. Tänk om det är där själva skyddet för ditt tankeliv börjar växa. Men bönen är mer än önskan. Bönen är ju inte bara ropande och begärande också, utan också lyssnande och skådande. Där den heliga anden under tysta stunder får måla inre bilder av Jesus för dig. Man måste också säga, gå regelbundet i nattvarden. Om det är någonting i den kristna gudstjänsten som handlar om precis detta, så är det ju nattvarden. Förut så använde vi ett så vackert gammalt ord om nattvarden, när vi kallade den för en åminnelsehögtid. Åminnelse. Följaktligen så står det också i texterna runt nattvarden att den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det är, äter och dricker en dom över sig. Alltså, tanken är så viktig. Men omvänt måste ju det betyda att den som går till nattvardsbordet, äter och dricker och tänker på vems kropp det är, den människan äter och dricker sig till läkedom, till helande, till gemenskap, därför att detta är en förenande måltid. Det är inte så dumt, det där lilla avtalet som en svårt sjuk fransk kvinna gav oss. Det är din sak att tänka på mig. Min sak är att tänka på dig.